Hjärtligt välkommen författaren Mikaela från Kygelgen.
Tack.
Roligt att ha dig här.
Ja, jättekul.
Är du spänd inför barnens frågor?
Ganska nervös nog.
Hey, vi känner varandra från förut. Och jag har alltid kallat dig Kugge.
Ja.
Och jag tänkte att jag fortsätter med det.
Ja.
Men det kan vara bra att nämna nu att från och med nu, det är som är kontrakt, från och med nu kallas Mikaela från Kygelgen för Kugge.
Yes, vi kör på det.
I resten av podden.
Precis, det är lite samma sak som när man brukar göra så här sinunkaupat, så gör du så här kuggekaupat. Mm.
Att jag duar.
Ja.
Men som sagt, i den här podden så har vi en massa barn som har ställt frågor. Sonja och jag vet inte frågorna, gästen vet inte frågorna. Och de är, vad de är, vi får se helt enkelt. Diskussionerna brukar i alla fall bli väldigt udda och oftast ganska intressanta. Kör igång, eller hur?
Ja.
Alla är klara. Här kommer första frågan.
Har du någonsin blivit diskvalificerad från en tävling?
Någonsin diskvalificerad från en tävling? Inte vad jag kommer på. Jag tävlar ganska mycket i lågstadie och högstadie. Jag deltog ganska mycket i de här skolmästerskapen. Det enda som jag kommer på, som är någonting ditåt, är när jag i 15-årsåldern deltog med min kompis i showdans finska mästerskap. Som ordnades på Savoy i Helsingfors. Det var sån här par-showdans. Och det där, det var under en tid som det fanns inte liksom just alls några pengar eller sånt här för att bygga upp någon slags scenkläder. Och jag kommer ihåg att vi hade planerat då att vi skulle ha så svarta trikåer och sen hade vi såna här zebratoppar. Och de sydde vi själv och de målade vi själv. Och min kompis hade då alltså svarta dansskor. Men jag hade inte svarta dansskor, så jag tog mina någon sån här Air Max Nike svartvita skor och försökte jag med tusch liksom måla över det där vita. Och det blev inte så snyggt. Och jag kommer ihåg att domarna sa efteråt att det var inte liksom riktigt helt enhetligt den här outfit.
Trots alla era försök.
Trots alla våra försök. Och jag vet inte, vi blev ju faktiskt två av fyra par.
Ja.
Så att det var kanske det som gjorde att vi inte fick guld. Nej. Men det, alltså det är det enda jag kommer på. Det har ingenting egentligen med diskvalificering att göra egentligen.
Det är det närmaste du har kommit.
Det närmaste jag kommer. Ja. Mm. Jag vet inte. Kommer Mikael vara på?
Jag har ju spelat handboll hela mitt liv, men jag tänker att man kanske inte blir... Ja, nog kanske rött kort har jag ju fått någon gång.
För det tänker jag, det är nära diskvalificering i handboll.
Ja.
Det är det närmaste man kommer.
Ja, så det har jag fått. Men jag har aldrig, sen kan man ju också få sådär att domaren visar ett sådär X med händerna och det är sådär att man blir utstängd från matchen och då får man inte spela typ nästa match eller kanske några matcher till. Men det har jag aldrig varit med om.
Men rött kort, vad gjorde du?
Men det har jag nog oftast fått om jag har fått tre utvisningar.
Okej. Okay. Mm. Tre utvisningar är ändå ganska många utvisningar i en match.
Mm, men jag var ganska ettrig då i tiderna. Nu blir det inte så mycket. Jag spelar ju fortfarande, nu blir det inte så mycket röda kort.
Men... Det är bra. Det är när man kommer, när man liksom, det är samma med när jag spelar så här old boys fotboll. Man ska inte ta röda kort i den åldern mera. Det ska inte vara så allvarligt.
Nej,
man ska hellre bromsa inför en tackling än att man kör den hela vägen i så fall.
Men sen, jag menar, det kan ju ske också misstag. Alltså, det kan nog hända att jag kanske någon gång har flugit ut på direkt rött kort, men då hade det varit någon sån här situation att jag liksom av misstag har orsakat något, en farlig situation. Så, och då tycker jag att det är ju rätt, liksom. Fastän det skulle vara ett misstag.
Ja. Jag blev diskad från, kanske kan kalla det diskad, jag blev diskad från teaterhögskolan. Alltså jag fick aldrig gå på audition, eller vad man ska kalla det, alltså inträdesprovet. Det är fortfarande en liten diskussion vi har i familjen, för att man skulle då faxa in, jag är så gammal, ansökningspappren, eller posta dem. Och jag var ju sen då såklart, det var ju, deadline är ju viktigt för att jag ska få någonting överhuvudtaget gjort. Och så var det väldigt nära deadline, sen så löste vi det problemet med att någon i familjen skulle faxa in min ansökan. Och sen så bara meddelades det att det inte var i tid. Och jag vet att någon av föräldrarna har ringt och varit tokiga. Och varit sådär, jag vet exakt när det har skickats, jag har kuttit på att det har kommit fram, det ska vara där. Men jag brukar ju ännu fortfarande fråga mina föräldrar, att var det nu bara för att ni tyckte att jag skulle göra något annat än fara till teaterhögskolan? Är det nu faktiskt så att ni skickar in det eller blev det aldrig inskickat? Så här? Men på sätt och vis där då diskad för att jag har tänkt att lämna in min ansökan för sent.
När jag lite så här, kanske relaterat till det där så funderar jag att det blev ju lite en nyhet när jag skrev på bloggen här i våras om att jag inte blev antagen till författareföreningen. Så jag kanske blev diskad där.
Ja. Det är en diskvalificering.
Ja, så egentligen så borde ni kanske inte kalla mig författare.
Nej, sant. Den diskvalificerade författaren, Mikaela von Kugelgren. Det är också en titel att ha.
Hur många böcker har du läst?
Oj!
Och vi vill ha en exakt siffra.
En exakt siffra. Jag tänker att det måste ju vara minst 1000.
Uff.
Tänker jag. För alltså jag läste ju hela tiden när jag var liten. Ni kanske känner till de här tvillingarna, böckerna. Så jag vet inte hur många. Alltså det var ju hundratals böcker typ i den här serien. Och jag hade typ alla. Jag hade väldigt snälla föräldrar som köpte de här böckerna åt mig. De står fortfarande i bokhyllan på vårt land. Men jag läste faktiskt hela tiden. Och jag brukar också gå hem från bussen med en bok så framför näsan. Vet ni när folk nu för tiden går med sina telefoner?
Ja, jag tänkte säga, det låter ju absurt. Sen inser man hur man själv går med telefonen framför. Ja, det är helt normalt.
Exakt.
Normalt.
Och sen nu eftersom jag då är författare så det där tänker jag att läsande är ju en viktig del av mitt yrke. Så då försöker jag läsa ganska mycket och jag strävar efter att läsa ungefär en bok i veckan. Det blir inte riktigt så, men jag brukar landa på någonstans mellan 40 och 50 böcker per år och det har jag gjort nu här de senaste 8 åren har jag ungefär läst så mycket.
Läser du någonsin just sådär att du tänker att nu ska jag läsa på grund av, eller ja, på grund av mitt jobb? Alltså att du väljer någonting som du inte skulle läsa på din fritid, bara för att det är utvecklande?
Ja, jag vet inte. Jag tänker ju att allt man läser är utvecklande oberoende av vad man jobbar med. Så, och jag försöker läsa väldigt brett.
Ja.
Men när jag själv skriver så här underhållning och feelgood så blir det ju kanske lättare att jag väljer en sån roman för att lite så här benchmarka att hur jobbar andra med det här formatet och så. Men jag vill ju läsa allt. Liksom. Att jag är så där, jag har inte någon specifik genre eller någonting. Jag tycker att det är väldigt tråkigt att säga att någon typ av litteratur är bättre eller sämre än den andra typen.
Läser du en gång på svenska?
Nej, jag läser nog också på finska och engelska, men mest nog på svenska.
Mm. Du nämnde tvillingarna, böckerna, och att de finns kvar på landet fortfarande. Har du plockat upp någon av dem så där nu många år senare och försökt läsa? Håller de?
Jag har inte gjort det, men jag har tänkt flera gånger att jag borde göra det. Men jag tror att man skulle nog vara så där ganska... Oj nej. Jag vet inte, minns ni den här Sweet Valley High-tv-serien? Har ni sett den någonsin?
Jag har sett någon avsnitt, ja.
Ja, jag blev påmind om den här för någon vecka sedan och titta. Det finns på YouTube, de här klippen eller så här avsnitt. Alltså, vi kan se att det har hänt ganska mycket i tv-branschen också sedan 90-talet.
Alltså jag tänkte helt på exakt samma sak när jag för 2 dagar sedan tittade på Levottomat som kom på tv. Ni minns när den kom i slutet av 1900-talet, i början av 2000-talet. Och den var ju sådär groundbreaking när det kommer till att skildra liksom unga vuxna. Och det där, jag hade vissa minnesbilder av den. Jag minns den här huvudrollsinnehavaren som hade den här tesen att ingenting känns som någonting. Att han har inte riktigt något känslor och han kan inte binda sig och det här. Och så tittade jag på den och så var jag så här, wow, det här skulle man inte kanske göra mera idag. Att det är ganska intressant hur man liksom skildrar de unga och hurdana unga i dagens läge. Skulle det säkert måste finnas mera mångfald och så vidare. Och själva bildspråket var jättegammalt, musikanvändning var gammalt, men samtidigt också så sabla nostalgiskt och roligt att titta på något som man inte riktigt minns, som då var helt groundbreaking, men nu idag, sådär, okej, det har gått 20 år sedan.
Var det där den där, de hade den här sexscenen på Torni?
Nej, jag tror att det var i 2:an eller 3:an.
Det var i 3:an. Fråga bara, ja, det var en identitetsskapande film. Ja. När den kom,
det var mycket sex.
Jättemycket.
Men nu är jag nyfiken på hur många böcker ni har läst.
Oj.
Märkte du hur vi försökte undvika den frågan?
Ja, exakt.
Av oss två så. Jag försöker ducka den ännu mer.
Ärligt nu bara fram.
Sammanlagt i mitt liv vet jag inte, men jag ligger mera på kanske 1-2 böcker max per år. Jag läser jättemycket, men inte så hemskt mycket böcker. Jag läst nyligen så har jag läst någon, inte ett senare deckare när jag var på semester, men sen Kimi Räikkönen självbiografi har jag läst och så. Jag tycker helt bra om självbiografier.
Alltså Janne, du är en så typisk man. Ja. Män läser böcker om krig och självbiografier.
Ja.
Faktaböcker.
Ja, nej, men jag har det liksom att jag tänker att om jag läser, eftersom det är inte för mig alltid är förknippat med ett nöje, jag tycker att det är så jätteroligt att läsa. Så då tänker jag att om jag nu ändå ska läsa så skulle jag kunna läsa någonting som jag har nytta av. Och det är klart man kan ha nytta av könlitteratur, inte säga det. Men jag tänker att om jag nu vet något om Kimi Räikkönens historik så kan jag använda det konkret någon gång, att jag vet något eller jag kan berätta någon story, eller om vi intervjuar Kimi så vet jag hans bakgrund. Överlag när det kommer till läsning så jag har någon gång suttit och pratade det här med Kia Svetihin och Anne Hietanen bland annat på någon bokmässa där jag representerade de icke-läsande männen. Men just det här att det har ju inte så stor skillnad vad man läser så länge man skulle läsa. Och jag kommer ihåg att när det kom typ, när 50 Shades of Grey kom ut, så var liksom alla de som läser mycket var förfärade över det här skräpet. Att vara värdelöst skriven och det var shit liksom. Och jag försöker säga sådär, ni förstår väl att alla ni som då läser mycket och tycker att det är jätteviktigt att alla ska läsa, att ni går omkring och säger det här om en bok som har fått så många att läsa är ju kontraproduktivt. Att ni fattar ni alls vad ni håller på med? Att ni gör ju läsning till ännu mer elitistiskt än vad en vanlig mossatrampare tycker att det är när ni säger så. Att man äntligen hittar en bok som man tänker att den här kan jag läsa för att det är nästan lite mjukporr. Och sen så plötsligt så blir liksom så läser man i alla tidningar hur någon lynchar den. Att det är intressant man hur man ibland uttrycker sig bland den läsande delen av befolkningen, som ändå är skrämmande liten, framförallt när det kommer till snubbar.
Jag tycker det är otroligt fint om det kommer en bok på marknaden just som får folk som inte normalt brukar läsa att läsa. Det är ju alltid ett steg framåt. Jag har alltid valt filmer, konst, tv-serier, allt framom om läsande. Det har säkert att göra delvis med min koncentrationsförmåga. Jo, efter 9 programmet så kommer det jättemycket böcker som vi behandlar i vårt program. Så där läser man ju rätt mycket. Men det är inte en sån här njutningsläsning alltid, utan den har alltid lite tidspress och så här. Så att jag tycker att man riktigt kan jämföra. Eller där säga, men kanske mer från början till slut, hur många böcker man har läst. Så det är svårt. Kanske det blir en...
Var det per år?
Kanske liksom, om jag skulle våga i så här överkant säga 10. Så är jag kanske ganska på rätt spår. Men jag kommer att tänka på det här som du sa, Janne, om 50 Shades. Och det att det fick dig till och med att... Läste du alltså den? Förstår jag nu rätt?
Nej, jag sitter till med.
Och skrev bokrecensionen baserad på den.
Ja. Ja.
Jag jobbade på bokmässan här nyligen och det där. Så satt jag i spårvagnen och satt jag funderade på min egna läshistoria. Jag gick tillbaka till min barndom och just vilka böcker som där präglade mig. Det var bland annat då Kitty och Vi 5.
De har jag också läst, men Tvillingarna var större för mig.
jag rörde aldrig Tvillingarna. Men, och sen Lilla huset på prärien, en sån här helt för mig superklassiker. Men sen blev det liksom sämre desto äldre jag blev. Men en bok som blev jättebetydelse för mig vid något skede, men som jag aldrig kunde riktigt vara stolt över, för att den också dissade så där allmänt.
Får jag gissa?
Ja.
Da Vinci-koden.
Men den har jag också läst. Och ja. den tyckte jag också var bra. Kanske den också lite dissade så där, men
den har dissats jättemycket.
Ja. Alkemisten av Paulo Coelho. Den kom vid ett sånt skede i mitt liv där på något sätt nya filosofiska tankar öppnades via det verket. Och jag tyckte jättemycket om den efter jag hade läst det. Jag hade aldrig hört om någon som Paulo Coelho. Och sen efter det så var det sådär att åh, det där är riktigt shit. Och vet du, det där är sån här femmarksfilosofi och femmarks liksom pseudopsykologi.
Kylskåpsaforismer, ja.
Ja, men jag var så att okej, nå. Vitsi, kanske jag är bara så liksom shallow och ytlig att det är inte okej. Så jag har aldrig riktigt tänkt säga det. Så nu tänkte jag säga det. Jag tyckte om Alkemisten när den kom.
Ja, nej, men jag tycker att det är också jättedumt att shama folk för det de tycker om, vad det nu sen än är. Att det är ju tråkigt. Att, jag menar, gör någonting det är glad, så gör det så länge det nu inte skadar någon annan.
Mm.
Och helst inte dig själv heller. Men jag brukar också säga att mina böcker, de är ju väldigt lättsamt skrivna och det, jag har högt tempo och så här driv. Och jag så här kämtar att de är så här gateway drug till tyngre litteratur. För att läsning är ju en muskel och man måste ju träna den.
Ja.
Och då kanske du inte börjar med att läsa Dostojevskij för att det är liksom tusensidiga böcker och jätte liksom mycket karaktärer och liksom så här mycket att hålla koll på. Så det är kanske lättare att plocka upp en deckare eller en underhållningsroman eller någonting sånt. Och sen när du har värmt upp dina läsmuskler, så sen kan du ta an dig något lite tyngre.
Du har så rätt med det där att värma upp sina läsmuskler. Det är verkligen någonting som man måste träna sig fram. Jag tycker att det fanns någon kampanj nu som försökte få människor just att läsa. Det var så här, en sida om dagen. Att man börjar jättelågt. Tröskeln ska vara superlåg. Mm. Och sen lönar det sig att köpa jättetunna böcker. Det känns det liksom bra om man har plöjt igenom dem.
Ja, det känns som att det finns ett slut som man ser. Ja.
Hur styr du dina egna känslor?
Med rationella tankar, alltså. Det går inte helt att tänka bort känslorna, eller det går inte helt med tanken att styra sina känslor. Men jag upplever att jag ganska långt har kontroll och kan tänka. Och att prata om det någon gång i terapi, att det funkar liksom, att det är som att det skulle vara ett filter av tankar ofta innan det sen kommer ut. Att en känsla, någon säger något, jag får en filis av det, och sen så far det snabbt, supersnabbt, blicksnabbt utan att man tänker på det. Men det funkar, så att sen far det genom liksom en tanke, och där funderar jag, om jag nu säger den här saken, kan den här annan, hur upplevs den nu, men hur upplevs den om 10 år, och kan den här användas emot mig om det blir en annan situation? Att man är väldigt noggrann med hur man uttrycker sig. Och därför har jag otroligt svårt ibland, om jag bråkar till exempel med en kompis eller med en partner, och så säger den att du sa någonting, och jag har inte sagt det. Och så säger det var inte så där jag sa. Och så var det så där, jo men du sa ungefär, men inte alls så där, utan jag valde mina ord väldigt noggrant för att jag inte ville uttrycka just det där, för att undvika att den här diskussionen, det vill säga liksom, jag sa inte att det är så här, jag sa det på, att det på ett annat sätt, och jag sa exakt det andra sättet för att det inte skulle bli en diskussion om det vi nu pratar om. Att lyssna på vad jag säger, på mina ord, jag har valt dem väldigt noggrant för att vi ska slippa det här. Och det här är problemet med när man, som, om jag nu klassar mig som en ganska rationell människa jämfört med någon som är jättefilis, liksom en känslomänniska. För då kommer den säga, ja men du verkar, när du sa det så hade du en sån där energi. Och jag bara, det har väl ingen skillnad vad jag har för energi. Jag sa vad jag sa, lyssna på mina ord, inte på mitt kroppsspråk eller hur jag såg ut eller någonting sånt. Utan ja, så jag skulle säga att jag kontrollerar mina känslor den vägen.
Alltså jag är så imponerad. Vid det där skedet när du har gått igenom hela den här tankeprocessen, så är jag bara blä, liksom allt har kommit ut redan. Och sen, men jag är ju sådär, ja, jag känner mycket och snabbt, men sen går det om.
Mm.
Att liksom jag brusar upp, men sen 5 minuter senare så är det liksom inget problem mera. Så där i stundens hetta tycker jag att det är svårt att kontrollera känslorna. Det beror ju lite på situation, men så där annars, alltså jag tänker speciellt att om det har hänt några jobbiga saker åt mig, så jag ser inte att jag liksom trycker bort det som är dåligt, men speciellt då så försöker jag fokusera på det som är bra just nu, istället för att på något vis bara tycka att allt är skit och piss, och liksom att det här blir aldrig bättre. Så där tror jag att jag är ganska bra på att se det fina i livet under jobbiga perioder. Och det liksom handlar inte om att jag skulle bara trycka undan allt och aldrig gå igenom det, utan mer sådär att försöka tänka på vad som är bra.
Det där är ju ett sätt som många använder sig av. Jag har ju lite annorlunda. Om jag ska behandla något, sörja något eller någonting sånt, så jag går ganska fullt rakt in. Jag försöker att ta hela smällen och bara vara sådär, okej, jag fixar det, kom igen. Så här, det här är illa. Och hur illa är det? Och vad resulterar det? Och så, liksom nästan som ett träningspass.
Jag har också hört ett tips att man ska sörja 15 minuter om dagen. Mm. Alltså om man känner att det är liksom någonting som du inte kan processera då på ett träningspass, yeah, utan att du kräver längre tid. Men att på något vis att du inte ska tänka att varje dag ska du må skit från morgon till kväll. Och så kan du välja de där 15 minuterna. Då är det jätteokej att gråta och vara super, super, super ledsen. Och sen försöka gå vidare igen. Och då vet du att då får du ta ut allt det där på dina 15 minuter. Men sen har du ändå resten av dagen och du kan försöka fokusera på annat.
Ja.
Mm. Ja, det där är ju helt bra. Ett bra tips. Det finns ju många tips också så där som rekommenderas om känslorna tar över. Och man märker att ångesten växer. Också hört i terapin. Som till exempel att nu vet jag inte vad det heter på svenska, men att madojta. Vet ni,
jorda?
Jorda kanske, ja, någonting. Att om du känner att en känsla är jättestark, så ska du liksom på något sätt sätta fötterna i marken och sitta och försöka liksom få hela den där tyngden ner i fötterna, och sen börjar du på något sätt känna efter kroppsdel för kroppsdel. Eller sen att du klappar på din kropp så här för att liksom väcka den bort från någon sån här...
Fascinerande, jag har aldrig hört om det här.
Men du har inte sån här problem. Jag har blivit jättekänslig med det där åren. Jag vet inte vad det är som påverkar det. Jag har en känsla av att det är mycket hormoner som kan spela in. Men sen har det också varit, tycker jag, de senaste 5 åren, det har hänt jättemycket i mitt liv som också har gjort att det har varit en sån här berg-och-dalbana av känslor hela tiden. Och man har måste ta itu med den på ett helt annorlunda sätt än tidigare i livet. Det är ganska intressant att märka det, för man har varit på något sätt så lättsam tidigare, och nu märker jag att man på något sätt kommer in i sådana här tankemönster och spår som det ibland kan vara svårt att komma ut ur, och då måste jag ta mig till de här olika knepen. Sen finns det ju också det här just att man ska alltid gå ut och promenera.
Mm.
Jag citerar alltid Ingmar Bergman om att du ska gå och vädra sina demoner. Fungerar också jättebra. Och sen en annan grej... Men till exempel, det handlar oftast om att göra någonting fysiskt just, att komma undan den känslan. Också att gå och luta och trycka mot en vägg, om det är någonting som riktigt liksom, vet du, jomittar i huvudet. Så det är också en sån här bra grej. Sporta, äta, sova. Mm. Ja. Brukar ju också hjälpa. Men, det är inte alltid så lätt.
Men har ni så där, alltså i stunden, att om ni blir jätte liksom... arga eller något sånt. Så är det, ibland träffar människor som är sådär att de, vet ni, att de inte kan kontrollera, jättetemperamentfull, folk med jättestark temperament, så de bammar bara. Och så brusar de upp och de säger kanske saker som de ångrar snabbt och så vidare. Och för någon som mig, som alltså må kanske ha lite av ett temperament, men ändå är liksom, det är allt på något sätt går ändå via en tanke och sådär, nu är det värt att brusa upp och så vidare. Så har ni, funkar ni, liksom, kan ni kontrollera det? Eller har ni sådär att det bara far sen?
För mig är det när någonting blir jättekänslosamt, när något tar lite över, så tappar jag mitt språk. Och det är jättejobbigt. För då faller jag alltid i underkant med till exempel någon som du,
yeah,
Janne, som är jätteverbal och som är jättenoggrann med hur du säger saker och något sånt här. Jag tappar allt.
Yeah.
Vare sig man är arg eller ledsen och någonting, det, jag kan inte liksom mera beskriva. Därför borde man kanske läsa mera böcker så att man skulle ha ett bra språk. Men å andra sidan håller inte den tesen, eftersom Janne inte läser mycket böcker och han är väldigt verbal. För mig händer det. Det är jätte, jätte, jättejobbigt.
Ja, alltså jag kan ju nog kanske säga saker som jag sen ångrar.
Ja.
Senare. Och sen är jag sådär, nej men jag menar inte. Eller liksom såhär, och speciellt att som jag är hungrig. Alltså det här, att vara hangry. Så då kan det komma. Alltså typ igår... kväll när jag kom hem efter en handbollsträning, klockan var ganska mycket, jag var jättehungrig. Sen skulle jag börja steka något ägg och sätta på smörgåsarna. Sen hade min sambo lämnat en kastrull med vatten på ett lite dåligt ställe, om ni frågar mig. Och sen så lyckades jag välta den här kastrullen och så flög det vatten över hela köket. Och så började jag bara liksom typ skrika. Eller nu sådär, jag bara, det här var ju ett jättedåligt ställe att lämna den här kastrullen på. Och han var så, du kanske inte ska fälla det där. Sen jag hade ätit och så var jag sådär, förlåt, det var kanske lite onödigt.
Ja.
Men alltså sådär att det är liksom, jag kan inte, jag försöker lära mig, för det är ju jätteonödigt att liksom säga det där i den stunden. För vad hjälper det? Det var ju mitt eget fel att jag fällde den där jävla kastrullen.
Men jag är hangry precis som du, och nu har jag äntligen kommit så långt i mitt liv att jag kan säga, om jag pratar i telefon och jag är hungrig och jag är bara sådär, orkar inte höra på den här rösten en sekund till, jag har så i nerverna av allt. Nu har jag kommit så långt att jag ändå säger att jag är sådär, hej, jag måste nu lägga på och äta en banan och så kan vi kanske ringa sen. Att det är ingen poäng till att vi tar den här diskussionen nu, för att jag måste äta något. Men sen har jag har ju förklarat hur det här funkar. Så sen de personerna är sådär, nej, men bara en sak till. Och så då håller jag tillbaks. Då är jag bara sådär att, hej, jag varna, jag sa, om du fortsätter diskussionen så då får du möta den hangry mig. Att okej, okay, men du har själv, nu är det självförvållat, för nu har du fått en varning att jag behöver något check för att bli en människa igen. Och nu har jag sagt att det här, you're pushing it.
Du borde ha en bananklase i bakfickan.
Jag har oftast russin.
Jag har sagt att min sambo att han borde också alltid ha med sig snacks åt mig, för jag tycker jag det på hans ansvar. Ja, mitt.
Oj, oj, oj.
Om du hade en tidsmaskin och skulle få åka till vilken tid som helst, vart skulle du åka?
Ja, vad ska man välja? Vad ska man välja? Alltså, det där fria, glada, crazyga 70-talet, Woodstock-aktiga tiden, där man skulle ha liksom lite fått släppa loss från de där bojorna från tidigare. Den skulle ha varit rolig på något sätt att uppleva sådär, att man skulle ha varit en riktigt fri själ och gått topless på Woodstock och liksom dansa och testa på allt och gå vild. Ska vara kanske lite roligt att prova på. När inte världen ännu var kanske så ångestladdad. Okej, det fanns ju mycket i världen också då som förorsakade ångest. Jag väljer den nu.
Ja. Vad har du nå?
Jag tänkte så här instinktivt på 20-talet sen igen. Och liksom kanske 20-talets Berlin. För jag älskar Berlin. Och alltså, så här, jag tänkte att det var en ganska vild stad på 20-talet. Speciellt sådana här lönnkrogar, vet ni. Så jag tänker att det skulle säkert vara ganska kul att vara där.
Det skulle vara intressant om man skulle få en tidsmaskin. Att man skulle kunna liksom resa och så skulle man kunna ändra på saker och ting. Eller liksom, behöver man ändå stort på saker, men lite sådär. Att man skulle liksom, om man tror på Jesus så skulle man ha farit dit då, så skulle man ha knackat ner han från korset. Och så skulle man ha sett vad som händer. Eller liksom så här små historiska händelser. Det skulle vara fascinerande hur man ska kunna liksom lämna en litet spår i historien. Annars skulle det vara, om jag får en tidsmaskin, så ni vill båda resa bakåt. Men jag skulle tycka det är så fascinerande att resa framåt.
Jag skulle få ångest av att resa till framtiden, tror jag. Ja, eller alltså jag tänker mest för att jag är lite rädd för vad framtiden för med sig. Att jag vet inte om jag skulle vara redo att se den katastrof som eventuellt väntar oss. Nu blev det här lite dystopiskt här, men alltså, så om vi nu tänker på klimatet och allting, så jag vet faktiskt inte hur, alltså, ja. Jag tänkte faktiskt här nyligen att ja, de som föds idag, så de lever kanske, eller högst antagligen på 2100 liksom, talet. Jag bara, shit.
Jag har en sån där en konstig naiv tanke att om nu skiter sig så skiter det sig. Mm. Att det redar väl upp sig på något sätt. Eller så gör det inte. Men
det där är faktiskt det. Jag har inga barn. Så jag har också tänkt på det där att vill jag ha barn och liksom vilken värld kommer de här barnen då eventuellt att födas in i? Och hur ser den här världen ut om 50 år? Och jag är inte helt säker på att det är en så trevlig plats. Så då känns det sådär att jag vet inte.
För jag grubblar på det där just att it låter nu världen som att liksom, it vet jag hur mysig den var 50/100, 200 år tillbaka.
Nej.
Alltså, och så här, och it vet jag, nu antar jag liksom att folk folk, alltså även om det var en tid då, om vi får riktigt långt tillbaka, när man liksom levde i 30-40 år i medeltal och så här, så tror jag nu att det var misär. Alltså, vet du, folk dallade omkring och så levde de, och sen så var det slut. Att, det var det man visste. Och jag tänker att om det nu blir så där att världen är mycket varmare, vi har extrem väder och vattennivån stiger. Det är ju fruktansvärt och hemskt, missförstå mig rätt. Men jag tänker att vi är ganska så där anpassningsbara. Så att sen, om man växer upp till det, att det är tornadon varannan dag utanför och man måste gräva sig in i någon grotta och sitta där och vänta på det. Så då är man ju sådär, ja, det är tornado tisdag idag igen då. In i grottan, ungar. Och så går man in.
Men jag tänker såhär 1860-talet till exempel, de stora nödåren, inte verkade vara jätteroligt. Nej. När det var missväxt och alla skulle fara till Amerika efter liksom att hitta lyckan och sådär. Att... Ja, och vi här i Norden har ju det ganska bra ställt ganska länge, men sen när vi börjar få sällskap så det där. Ja.
Eller en istid, så får vi se.
Nu blir det jätte så här deppigt. Ja, nej, men jag tänker vi måste ju också ha framtidstro.
Ja.
Precis, så jag menar de barnen som föds eller kommer att födas, så de kan ju också bidra till att hjälpa problemet eller sådär, att de får ju kanske lösa en färdig utmaning klart när de föds, men kanske man inte ska tänka, ja,
jag kan lycka till.
Gå i skolan så ni lär er att lösa de här problemen.
Vad roligt att ha dig här, Kugge. Jag tänker också att köra Kugge.
Ja, jag tycker vi alla kör det. Tack, Mikaela, från Kugge igen.
Tack.
Ja,
roligt. Det var jätteroligt.
Ja. Har vi lärt oss något? Lite.
Lite. Och jag vill ännu med det här att vi ska liksom nu bli alla jättedeppiga. Nu ska vi kontrollera våra känslor kring klimatförändringen.
Ja, och om det känns svårt så kan ni alltid trycka mot en vägg, eller?
Till exempel.
Ja.
Och så eller kan ni också läsa mer.
Ja,
och läsa.
Vädra demonerna. Mm.